Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo.
Es la primera mujer presidenta de México.
President Trump plans to impose tariffs on Canada and Mexico starting Tuesday.
Hej och välkomna till avsnitt 6 av Horizontes med mig Martin och Anna.
Hej.
Hur är det i Italien?
Det är bra, det är kallt.
Vad betyder det att det är kallt i Milano?
Jag ska inte säga. Nej. Det betyder inte så mycket.
Men hur många grader är det?
Jämför med mina andra dagar.
Okej.
Jag vet inte. Men det kanske är typ 10.
Mm. Här är det typ minus 2. I väldigt så grått Malmö.
En kul grej som hände i Milano. Är att Ada Colau har flyttat hit.
Ja, visst det.
För er som inte vet med Ada Colau är det liksom, hon var borgmästare i Barcelona i väldigt många år. Och jag är en ganska stor fan av hennes politiska projekt.
Mm. Hon ledde partiet Barcelona en Comun, som var ett municipalistiskt projekt. De gjorde ganska mycket grejer också. De införde ju typ den här Airbnb-skatten, eller förbjöd Airbnb till exempel. Ja. För att tackla exploateringen genom turism och sådär. Och hade massa sådana coola stadsprojekt typ.
Ja, de byggde jättemycket kooperativ och sen gjorde de också till exempel projekt där de skapade typ offentliga platser genom att göra de här stora gator som de stängde av och där de satt typ så, som att det var ett torg liksom.
Mm.
Så ja, många lyckade projekt. Men nu har hon liksom gått ur politiken lite grann.
Mm.
Tidigare så har hon blivit anställd av en stiftelse som finns i Italien som är kopplad till ett förlag som heter Feltrinelli. Och så tror jag att hon också håller på mycket med typ Progressive International, som är en organisation som samlar liksom progressiva krafter i världen. Så ja, egentligen inte gått ur politik, men gått ur Barcelona.
Men du har träffat henne på något socialt center i Milano, visst?
Ja, ja. Det är jättekul. Jag har liksom tänkt att det var lite konstigt att hon var här ganska ofta typ.
Mm.
För att det var några typ event och grejer där jag såg att hon skulle vara med. Och sen var jag på ett event och då sa hon att hon inte är här. Så det är kul.
Dagens avsnitt ska vi prata om kanske en ny typ av vänstervåg. Vi återkommer till det om det är det. Men vi kommer gå igenom lite vad som hänt i Colombia och Mexiko sista tiden i och med Trumps presidentskap i USA. Men vi tänkte börja lite med något annat, va? I Ecuador.
Ja, bara liksom lite uppdatering för att det har varit val i Ecuador. Vi spelar in den 12 februari och det var på söndag som det var val. Det är inga vinnare än, så det kommer vara en till valomgång. Så lite samma system som man har i Uruguay som vi har pratat om. Men det är nu mellan två kandidater som är Daniel Noboa som är den nuvarande president. Daniel Noboa är en väldigt höger president och jag kan berätta lite mer om liksom vad som har varit kontroversiellt under hans mandatperiod. Men sen är det Luisa González som är liksom från mer så socialdemokratisk eller så vänsterprojekt. Daniel Noboa kommer från en familj av som äger bananaproduktionen. väldigt rik familj som hans pappa också har försökt ta sig in i politiken många gånger, men aldrig vunnit ett val. Men Daniel Noboa gjorde det och gjorde liksom en massa liksom bara skit. Typ dumma saker som att typ så förlänga arbetsdagen till 10 timmar. All det här liksom har lett Ecuador till en väldigt djup kris som är framförallt ekonomisk. Ecuador har väldigt stor skuld just nu. Sen har det varit en energikris. Det har varit problem med energiförsörjning som nu har liksom de magiskt sett har löst sig liksom månaden innan valet. Och sen har det varit mycket våld. Jag tror att för några år sedan så var det en video som blev ganska så trendigt där det var liksom en narkokartell som hade tagit sig in i en tv-kanal. Kommer du ihåg det?
Mm.
Det blev typ en stor grej liksom.
Mm.
Och alltså det såg lite roligt ut, men det var hemskt liksom. Alltså det är verkligen jag tror att förra året var liksom det mest våldsamma året i typ Ecuadors historia, alltså typ alltså modern historia.
Det har blivit lite av som det som USA brukar kalla en narcos state på något sätt.
Ja, och nu ganska nyligen något som har liksom påverkat mycket valet var att det var en stor skandal för det var 4 barn som försvann.
Mm.
Efter ett tag så började komma några videos där man såg att de hade blivit tagna av armén i någon slags operation kopplad till de här narkogrupper. Men de är försvunna liksom. Så det har blivit ett stort ämne i debatten och så.
Mm.
De har inte vunnit vänstern än. Men tendensen ser ut som att de kommer vinna.
Mm.
För att det finns en till aktör här som egentligen fick bara 5%. Men som kanske är en intressant figur som heter Leonidas Issa. Och är en ny ledare liksom. Han är miljöingenjör. Och är från liksom ursprungsbefolkningen och liksom har startat ett politiskt projekt som nu fick liksom 5%. Så det är väldigt sannolikt att många av hans väljare kommer rösta för Luisa González. Så vi får se. Minns inte riktigt när nästa valomgång. Men ja, vi hoppas att Daniel Noboa åker hem för att det har varit ganska hemska år för Ecuador.
Mm. Men spännande, får vi se hur det slutar då. Om vi har en till sån sosseland i Sydamerika.
Ja.
Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós.
Men ska vi prata om Colombia först kanske, eller?
Vi kanske kan prata om liksom, för att det var liksom en del grejer som hände liksom i samma vecka. Alltså nu lever vi i det här att varje gång vi vaknar så är det typ någon sjukt grej som Trump har sagt.
Och ja, äntligen.
Ja. De här spännande tider.
Idag var det någon så här film på Elon Musks Twitter liksom. Eller det var inte Elon Musks Twitter, det var någon sån konto som bara lägger upp så här hyllningar till Elon Musk, antagligen Elon Musk själv som gör det här kontot.
Mm.
Men då är det en sån här sjuk presskonferens som han, Elon Musk och Trump har, där de pratar om hur mycket pengar liksom Dodge lyckas hitta nu då i det här liksom Task Force AI-21-åringarna de skickar till olika departement och drar in alla offentliga utgifter. Men det var så himla parodiskt liksom. Men jag älskar det. Det är som att internet har blivit lite roligare igen.
Det är bra att du ser det på det här sättet. Jag lider. Alltså jag orkar inte.
Jo, det är klart det är jättehemskt också, men det är också som att...
Nej, men det är bara typ att det är för mycket information typ.
Ja.
Ja. Vi har sagt allting fel, vad som gäller liksom USAs relation till Latinamerika. På att vi har sagt typ nej, Trump kommer inte hålla på så mycket. Alltså typ så första veckan.
Nej, vi sa faktiskt han kanske inte kommer hålla på så mycket, men han är också otillförlitlig, så man vet inte.
Ja,
det sa precis. Det. Och det är väl exakt det som har hänt, att han har gjort massa utspel nu mot olika länder i Sydamerika, skjutit lite från höften.
Det känns som att han bara liksom testar typ. Kanske typ att vi underminerar lite Marcos Rubios roll här. Ja. För att han har intressen liksom. Alltså, mm. Trump håller på och sådär. Ja. För att en dag ser så tullar till Europa, tullar till Danmark, tullar till Colombia. Så, alltså jag tror inte att han har en fokus på liksom, Latinamerika specifikt.
Nej.
Men Marco Rubio har en fokus där.
Ja.
Han är en kubansk amerikansk, eller USA, som nu är sekreterare. Statssekreterare, vad heter det?
Mm.
Väldigt konservativ och som har, tror jag, lyckats dra många röster till republikanerna. Alltså från den latinamerikanska liksom, communityt i USA. Och ja, alltså han har blivit en väldigt viktig figur liksom, inom republikanerna i den här liksom, nya konstellationen.
Mm.
Så jag tror att han har liksom, ambitioner av att typ kanske bli president liksom, efter Trump.
Han är barn till kubanska flyktingar som bor i Miami. Ser ju allt.
Klassisk. Det är liksom en kategori av människor.
Exakt. Och nästan oavsett vad man tycker om Kuba så är det en kategori av människor.
Ja. Det som hände var att i liksom samma vecka ungefär.
Som Trump blir vald. Eller inte blir vald utan blir president helt enkelt. Får liksom makten.
Får
överlämningen. Samma vecka som överlämningen sker kan man säga.
Så börjar det här med att han kommer deportera massa människor. Och det börjar komma bilder från det här. Några videos från Brasilien specifikt. Där man såg liksom människor med handfängslar och typ fotbojor och allt möjligt. Som landade i Brasilien, kom ner från flygplanen. Och det här började liksom en hel liksom snack om att typ, så, vad är det här? Liksom, de här människorna har inte, de är liksom inte, de har inte gjort någon kriminal.
Nej.
De borde liksom behandlas på ett korrekt sätt liksom. Och bland dessa liksom förespråkare var Petro Gustavo som är Colombias president. Som bad Trump skicka tillbaka en plan som skulle komma med folk som hade deporterats från USA till Colombia. Och så att han skulle inte acceptera det här och att colombianerna skulle behandlas med respekt. Och att han skulle skicka presidentplanen till USA för att hämta de här personerna. Så det här blev en hel liksom, krig i sociala medier, eller i X specifikt, där liksom Trump svarade på det här och så att om de inte tog emot de här som hade deporterats så skulle han införa tullar mot Colombia. I samband med det här, så samma vecka som det här, så hade Trump hotat Mexiko och Kanada som han själv hade gjort en överenskommelse när han var president förra gången. Om liksom frihandel. Frihandel mellan liksom Mexiko, Kanada och USA. Nu skjutade han med att införa tullar av 25% till de här två länderna. Så det var liksom explosion liksom, av tullar och hot.
Men det roliga var väl att Colombias president Petro, att han också skrev så här bombastiska saker på X.
Ja, jag har faktiskt översatt hans tweet. Den är väldigt lång, men jag tänker att vi kan typ läsa några. För det är, han skriver så bra liksom. Så jag såg faktiskt en ganska rolig så tweet som bara så usch, typ jag vill inte vara den som behöver översätta det här till engelska till Trump. För att det är faktiskt väldigt så poetiskt språk. Men nu har jag gjort typ ännu värre för att jag har bara tagit typ ChatGPT för att jag har inte tid att översätta det här till svenska. Men ja, jag kör. Trump. Jag gillar inte att resa till USA så mycket. Det är lite tråkigt. Men jag erkänner att det finns förtjänstfulla saker. Jag gillar att gå till de svarta kvarteren i Washington. Där såg jag en hel strid i USAs huvudstad mellan svarta och latinamerikaner. Med barrikader. Det verkade dumt för mig. För de borde förena sig. Jag erkänner att jag gillar Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky och Miller. Jag erkänner att Sacco Vanzetti som har mitt blod är minnesvärda i USAs historia. Och jag följer dem. De mördades i elektriska stolar av fascisterna. Eftersom de var arbetsledare. fascisterna som finns inom USA, precis som i mitt land. Jag gillar inte olja, Trump. Ni kommer att utrota mänskligheten på grund av grigighet. Kanske någon dag, över ett glas whisky som jag accepterar trots min gastrit, kan vi prata uppriktigt om detta. Men det är svårt, eftersom du ser mig som en lägre ras, och det är jag inte. Och ingen kolumbian är det heller. Om du känner någon envis person så är det jag. Punkt. Du kan med din ekonomiska makt och din arrogans försöka genomföra en statskupp som ni gjorde med jag kände. Men jag där med mina principer. Jag stod emot tortyr och jag står emot dig. Jag vill inte ha slaveri förespråkare vid Colombias sida. Vi har haft det många och vi befriade oss. Det jag vill ha vid Colombias sida är frihetsälskare. Om du inte kan följa med mig, går jag någon annanstans. Colombia är världens hjärta och du förstod det inte. Detta är det jula fjärrlandsland, skönheten hos Remedios men också översten Aureliano Buendias land. Och jag är en av dem, kanske den sista. Du kan döda mig, men jag kommer att överleva i mitt folk, som fanns före dit i Amerika. Vi är folken av vindarna, bergen, karibiska havet och friheten. Du gillar inte vår frihet. Okej, jag skakar inte med hand med vita slavägare. Jag skakar hand med frihetsälskande vita, Lincolns arvtagare och de svarta och vita bondpojkarna i USA, vid vilka skrabbar jag grät och vad för på en slagfält, dit jag kom efter att ha vandrat över Toskanas värld och efter att ha överlevt covid. Det är USA, och för dem knaverar jag, för ingen annan. Störta mig, president, och Amerika och mänskligheten kommer att svara dig. Colombia slutar nu att blicka mot norr. Vi ser mot världen. Vårt blod härstämmer från kalifatet i Córdoba, dåtidens civilisation. Från romerska latiner i Medelhavet, dåtidens civilisation. Som grundade republiken och demokrati i Aten. Vårt blod är de svarta motståndare som förslavades av er. I Colombia finns Amerikas första fria territorium, före Washington i hela Amerika. Där befinner jag skydd i deras afrikanska sånger. Mitt land är ett land av guldets mestkonst från faraonernas tid och av världens första konstnären i Chiribekete. Ni kommer aldrig att dominera oss. Mot er står krigaren som red över våra marker och ropar i frihet, och han heter Bolivar. Våra folk är något rädda, någon bliga, naiva och vänliga, kärleksfulla. Men de kommer att veta hur de ska återta Panamkanalen, som ni med våld tog ifrån oss. 200 hjältar från hela Latinamerika vilar i Bocas del Toro, nuvarande Panama, tidigare Colombia, som ni mördade. Jag höjer en flagga och som Magaitan sa, även om jag står ensam kommer den att förbli höjd med Latinamerikas värdighet, som är Amerikas värdighet. En värdighet som din farfar aldrig kände, men min gjorde, herr president, invandrare i USA. Ert embargo skrämmer mig inte, för Colombia är inte bara skönhetens land, det är världens hjärta. Jag vet att ni älskar skönhet, precis som jag. Respektera den, och den kommer att visa er i ljuvlighet. Från och med idag öppnar sig Colombia för hela världen med öppna armar. Vi är vigare av frihet, liv och mänsklighet. Jag har fått veta att ni lägger en tull på 50% av våra produkter för att komma in i USA. Jag gör detsamma. Låt vår folk odla majs, en gröda som upptäcktes i Colombia, och låt oss föra världen.
Men det roliga är att båda backade ner sen också. Det blev ju aldrig några tullar från något håll.
Nej.
Men hur var det löstes egentligen då, mellan dem?
Alltså, det var så här. Det pågick liksom så förhandlingar medan Petro satt i, jag vet inte, tittade ut med en glas vin, en glas whisky och skrev de här twittern. Äntligen så var det som att när jag vaknade dagen efter så var det som att alla nyhetssidor var så, Trump fick som han ville och det blir inga tullar och bla bla bla. Men alltså det är lite sådär, för att det som Petro bad om var att folk skulle respektera så att de inte skulle komma in i Colombia som att de var liksom kriminaler.
Nej.
Typ några dagar efter så började det komma liksom videos från den här flygplanen som kom med de som deporterades. Och de liksom, de stod som typ vanliga människor liksom. Utan liksom han så egentligen så skulle jag inte säga att Petro förlorade.
Nej, det är väl det som är lite, det är kanske en större diskussion lite utanför podden så där. Men det känns verkligen som att den här nya amerikanska utrikespolitiken är verkligen så gammal kanonbåtsdiplomati, det vill säga det är typ så här under 1800-talet liksom, när det är typ England och USA åkte omkring kanonbåtar och ställde olika hamnar och fick igenom vad de ville. Det är verkligen det som Trump försöker göra, fast då med liksom ganska tomma hot om tullar.
Ja, alltså, det är så konstig grej egentligen. Och som många har liksom påpekat, alltså det här hade liksom bara varit dåligt för USA, för att priset på kaffet till exempel hade gått upp med liksom 50%. Och det är då liksom folk som bor i USA som lider av det mer än Colombia.
No es el destino, es el trayecto.
Stanna upp lite då vid Colombia och Pietro.
Nu blir det väldigt så speciellt introduktion till Petros projekt, men egentligen alltså, det är mycket där som är liksom väldigt subtilt och så. Så det hade tagit liksom en hel dag, det är som en föreläsning typ, att liksom förklara den här långa texten, men det finns mycket av liksom hans projekt där i den texten, för att Petro är liksom för mig är en slags typ Mujica figur vi har pratat om Mujica, som har varit president i Uruguay och som också var en guerrillaledare. Petro kommer också från liksom han deltog i guerrillan i Colombia. Han var en del av en rörelse som hette M19.
Och där ska man då, för lyssnaren kanske har sett på Narcos, och där gestaltades ju de som att de var liksom nyttiga idioter åt kartellerna. Men det är någonting
jag har inte sett det här.
Nej, okej, okay, men det är liksom en ganska stor grej de gör där ändå, att liksom M19 utnyttjades av Pablo Escobar för att elda upp bevis mot honom på justitiedepartementet. Men det finns inga egentliga bevis för att de här banden var så tydliga. Snarare tvärtom, så var kartellerna efter M19. Så M19 var en utmanare då mot kartellerna i Colombia. Jag vill bara ha det sagt. Viktig information.
Ja, viktigt.
Viktigt. Nej, men USA ljuger om M19.
Ja, precis. De använde lite liknande metoder som Tupamaros typ, och hade lite så propagandistiska grejer.
De var väl ganska, alltså jämfört med typ, vad ska man säga, Colombia har haft ganska många grillor kan man ju börja med, och M19 är väl ganska kubansk inspirerade egentligen.
Ja, det är från 1970 liksom.
Ja,
ja, alltså det är väldigt lik på många sätt till Tupamaros, för att de också liksom försökte någon slags typ urban gerilla.
Exakt, men att det är ideologiskt så är det väl någon form av så här vänster nationalism slash, alltså så här mycket så här Colombia, patriotiska Colombia, Bolivars ande och bla bla bla.
Ja, Petro pratar väldigt ofta om Bolivar som liksom en figur, alltså förebild för honom eller så. Så han var i fängelse, alltså den vanliga historien liksom, som han också berättar i den här texten, han torterades etc. Han har haft lite olika roller, men kanske en av de viktigaste är att han var borgmästare i Bogotá. Och han har gått till val som president flera gånger. Men i Colombia har det aldrig varit en vänsterregering fram till 2022. Där han vann med partiet Colombia Humana. Som är då det här projektet. Och det är lite det vi ska komma att diskutera lite nu. Men jag tycker att det är liksom en av de mest intressanta politiska projekt som finns just nu. Han har liksom byggt upp en diskurs, en teori liksom, som han, om man ska liksom säga det i några få ord, han menar att liksom kapitalismen representerar döden, och att vi är, om vi håller oss i den här liksom projekt så kommer vi dö, liksom planeten kommer att dö, och kapitalismen kommer liksom att suga ut liv från allting, och att vänster måste istället liksom stå för livet. Och där han liksom, han har till exempel tagit upp det många gånger när invasionen av Gaza började. Han pratade mycket utifrån den här liksom, sin vinkel om, om vad är det liksom som händer i världen just nu. Och haft ganska liksom stark position gällande det. Där han, typ, till exempel Colombia var typ den främsta export av kol till Israel och liksom sluta exportera kol till exempel. Och sen har det här också reflekterats i liksom inhemska politiken. Och där finns det liksom, där blir det säkert lite mer komplicerat, för att under de här åren så har liksom Colombia blivit lite av en liksom experiment av lite olika liksom projekt. Och jag tror att det fanns mycket hopp. Det känns som att många liksom tänkte okej, nu har vi liksom chansen att förändra Colombia i grunden. Så det har varit liksom mycket liksom folk som har flyttat dit och liksom som har kommit med nya idéer och så. Men sen har liksom, alltså, det har varit svårt för Petro att driva väldigt så djupgående reformer, för att han har inte så mycket stöd liksom, även om han vann valet. Han har median mot honom. Och som man ser i hela här med Trump, han är lite liksom, han är kanske bättre liksom, bättre på retorik typ. Och liksom vara spontan och liksom kommer väldigt starkt, men sen är det svårt att liksom genomföra.
Han är ingen maktspelare på det sättet då kanske. Eller han lyckas liksom inte riktigt vad ska man säga, zigzacka med de olika maktblocken i Colombia.
Ja, precis. Så han har liksom hamnat till liksom en position där liksom också flera gånger han har sagt att det håller på att planeras en kupp mot honom och liksom så det har varit liksom svårt att liksom förhandla i en sån läge där man liksom verkligen står på andra sidan. Nu till exempel är det liksom ett år kvar till nästa val i Colombia och han håller på att förändra mycket i hans ministergrupp, för att han menar att man har inte uppnått de målen som man hade lovat befolkningen. Så han håller på att sparka alla. Liksom. Så nu måste vi typ. Men vi får se om det blir så, för att det är svårt liksom sista året att vara så. Okej, nu börjar vi om typ.
Just det.
Min uppfattning lite är att det har ändå liksom skett en ganska stor förändring, speciellt i kanske liksom i Colombia, genom att det har varit krig i flera år. Vissa liksom regioner av Colombia har varit liksom helt isolerade och där liksom staten har liksom inte lyckats nå, eller har inte försökt nå heller, om det inte är liksom genom armén. Och det verkar, alltså det här är liksom alltid liksom en, alltså vad jag ser liksom från Europa, så det är från det perspektivet. Det verkar som att Petro har lyckats liksom få en närvarande av staten i de här regionerna genom liksom han har byggt jättemånga typ skolor, han har liksom utbyggt skolsystemet jättemycket, universitetssystemet. Han har gjort en hälsoreform, så det är saker som har hänt liksom, och som har gjort att staten känns mer närvarande. Och det tror jag ändå typ att det är liksom en viktig liksom steg också i ett projekt som försöker också skapa mer trovärdig demokrati i Colombia. Där det liksom har inte varit så förut, för att folk känner att medien kontrollerar väldigt mycket och att de stora liksom makter i Colombia kontrollerar väldigt mycket. På det sättet tror jag att mycket av det här är positivt. Och sen tror jag att man kan liksom, från vårt perspektiv också, att vi har liksom jättemycket att lära från det här projektet, i att utan att liksom använda någon liksom gammal retorik av liksom, för att han ville också skilja sig från hur vänster har liksom representerats i Latinamerika förut, för att han ville också vinna ett val vilket man hade inte lyckats förut, så lyckades liksom Petro skapa liksom ett projekt som jag tycker liksom är väldigt nytt och lyckas liksom samla in många olika saker liksom.
Du glömmer ju det viktigaste med Petro, att han är Colombias största Antonio Negri-expert.
Ja,
det är också otroligt viktigt.
Ja, för det, alltså, det är väldigt tydligt i hans politik liksom.
Mm.
Och i allt
han säger. Han pratar mycket om den konstituerande processen och så vidare.
Så han är liksom kanske den första Negri-president.
Men sen är det väl också att freden, de har ju, det är ju fred mellan den kolumbianska staten och FARC-grillan nu. Och
ja.
Den freden har väl, ja, det var egentligen att FARC lade ner sina vapen. Och sen har det varit ganska bräckligt, ganska många ex-FARC-medlemmar har blivit mördade och så efteråt. Men problemet är väl att det har blossat upp en ny konflikt med en annan grilla som heter ELN, som verkar en annan del av Colombia till gränsen till Venezuela. Och att där är liksom pågående konflikt som han inte riktigt har lyckats. Han fick en freds, han lyckats få till ett fredsavtal förra året, men nu har liksom blossat upp lite igen. Så det är väl det han får kritik för också, att han inte riktigt lyckas att stabilisera freden i Colombia.
Det som händer nu lite är att staten, alltså armén är inte en aktör i den här konflikten. Mm. Det är liksom mellan två olika armégrupper. Som det är ELN och den andra, kommer jag inte ihåg namnet. Men det är liksom mellan de här två. Det är som att man har missat liksom det här.
Mm.
Att det kunde också uppstå. Liksom. Och sen är liksom kriget i Colombia en extremt liksom komplicerad process.
För att det känns också som att gränserna idag har väl suddats ut mer och mer också mellan grillan
extremt
kriminella grupper och grillan och sådär.
För att egentligen, alltså det var det som liksom är mer liksom ideologiskt drivet konflikt. Mm. Men i början av 2000-talet så blev liksom narkogrupperna och grillan helt liksom sammanflätade. Att det inte går att skilja liksom. För att mycket av de här konflikterna handlar om land.
Mm.
Och liksom det största liksom konflikt idag i Latinamerika, inte bara i Colombia, handlar om de här rutter för narkokartellerna. Och vilka som är i kontroll av de här vägar.
Mm.
Så det här har blivit liksom också för att det blev ett sätt att finansiera de här projekten eller så. Så och sen är det också olaglig gruvdrift som är också blandat in med det här, och det är också blandat in med grupper som försöker skydda typ Amazonas och liksom ekologiska värden, så det är verkligen jättekomplicerat. Och kanske, alltså det fanns någon konstig idé om att typ Petro kunde kanske typ hade mer en insight typ, för att han har varit i grillan, men det är liksom, det är en jättekonstig liksom uppfattning för att
det var typ en helt annan grillagrupp han var.
Exakt. Exakt, men det finns, alltså typ, det är jättemånga så typ kommentatorer och så som säger att det fanns en idé om att han skulle liksom kunna fixa det här, för att han,
ja, det största grillan FARC EP de stora delarna förhandlar ju fram med fred med kolumbianska regeringen via Kuba liksom, så de var ju fortfarande på något sätt en politisk fraktion. Och de försökte ju under en annan vapenvilla på 80-talet skapa ett politiskt parti som inte är Partido Democratico, tror jag. Men de blev ju alltså bara mördade alla i det partiet i princip av den kolumbianska staten och kartellerna, så det var svårt för vänstern att ta plats i kolumbiansk politik.
Och USA.
Ja, såklart. Det behöver inte säga. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No suelten la bandera ni olviden la lolay. No quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii. Men ett annat land då som har varit både på kollisionskurs med USA, men också haft sin beskärda del av narkos, det är ju Mexiko som är det andra landet vi tänkte snacka om lite idag. För liksom Det är väl två länder det pågår någon typ av vänstervåg, så därför är det ganska intressant att diskutera sida vid sida. Och de är också grannländer. Mm. De är väldigt nära den amerikanska intressesfären och de är lite i konflikt med Trump. Och det var ju samma sak där då, att Trump hotade Mexiko med tariffer, eller då alltså tullar på import från Mexiko. Men efter ett dygn, tror jag det var, så backade Trump och sa att nu har vi lyckats liksom. För Mexiko har gått med på att stoppa fentanylimporten från Mexiko till USA genom att sätta 10 000 nya gränspoliser vid gränsen.
Mm.
Men det har väl framkommit då, nu finns det ingen liksom officiell så här, det är ingen som har släppt de här, hur samtalen har skett mellan de två presidenterna, Mexikos president och Trump. Men det verkar vara så också att Mexiko fick igenom att USA skulle liksom försöka se över då den enorma vapenexporten som är från USA till Mexiko. Där amerikanska vapen används av narkotikagängen för att mörda amerikanska medborgare. Så det verkar vara ett ändå liksom, det var inte bara som att USA fick igenom sin politik där. Och det man ska säga om Mexiko är också att det är en av, de har gått om Kina i relation till USA, men när det handlar om som handelspartner.
Jaha.
Otroligt mycket varor och människor som arbetar i USA som är från Mexiko. Och en väldigt viktig liksom, handelspartner kommer till produktion av varor för USA.
Och så det är många typ industrier som är lite så, till exempel bilindustrin.
Precis.
Är väldigt beroende av liksom varandras sida typ.
Mm.
För att allt liksom samlas ihop i Mexiko. Så det finns sådana typ industrier där de har blivit typ nästan en enda. Mm. Liksom.
Och på 90-talet så införde, eller så skapade man något som heter NAFTA, som var ett amerikanskt-mexikanskt frihandelsavtal. Som innebar då att man skulle liksom ha den här relationen egentligen. Att liksom arbetsvillkoren i Mexiko skulle vara lite sämre för att kunna producera varor åt USA. Liksom. Det man kan tillägga där är väl att också givetvis så är också den enorma arbetskraftsinvandringen eller immigrationen från Mexiko till USA också väldigt viktig för mexikansk ekonomi, som varit inne på innan med Argentina, där att man skickar tillbaka väldigt stora summor pengar till Mexiko. Alltså till sina familjer och släkter och sånt för att försörja dem i Mexiko. Sen kan man tänka sig också att i USA så är det väl ganska stora branscher som är helt beroende av immigration från Sydamerika och Latinamerika. Den här regeringen då i Mexiko, den är inte vilken som helst, utan det är en vänsterpopulistisk regering kan man säga, som har styrt ganska länge, sedan 2018 ungefär.
Det är andra mandatperioden som har börjat nu.
Ja, precis. För 6 år har de suttit innan. Ja, och det är en man som heter Manuel López Obrador, eller Almo kallas han i folkmun. Och han kommer i sin tur från ett parti på, han gick ur det redan på 70-talet ska vi tilläggas, som heter typ, jag vet inte vad jag ska översätta det, men det är typ, det är, namnet säger så himla mycket, det heter typ Institutionella revolutionära partiet, blir på svenska. Det är ett fantastiskt namn. Och det är ett sånt liksom riktigt maktparti. De har haft lite olika namn, men har innehaft presidentskapsmakten i Mexiko sedan 29, alltså efter den mexikanska revolutionen på 20-talet i stort sett, när det började stabiliseras, som haft liksom makten. De är väl ökända för att vara korrupta. Som ganska tydliga band till kriminella också. På 90-talet genomförde de en enorm så här vulgär neoliberal politik för att försöka liksom hantera världsläget.
Mm.
Och han kommer därifrån. Men de har också då, eftersom det bara varit liksom som ett, eller bara, men det har varit ett maktparti, så de också under 70-80-talet så hade de en viss vänsterlutning liksom, men också alltid varit väldigt repressiva mot oppositionella. Det finns ju den här berömda massaken 68 som är ganska viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Där mexikansk militär dödade åtaliga oskyldiga studenter i Mexico City. Men han blev president för 6 år sedan och han kommer från, han är en fackgubbe som är liksom, beskrivs lite som folkets man, sådär. Och som kan prata med människor. För att han har åkt runt mycket och snackat. Och pratar väldigt långsamt gör han ju också. Och tydligt liksom.
Det finns en väldigt rolig video som är typ alla böcker som han har nämnt.
Just
typ.
Det. Ja, det är väldigt, han har ju lite som det här Chavez hade. Hola presidente. Fast han hade liksom det redan som borgmästare i Mexico City. Som han sen fortsatte som president. Där han har så här långa haranger på morgonen typ. Ja, ah, jag vill snacka lite om mexikansk politik. Men låt oss göra det via Dostojevski. Fast han gör det då väldigt på ett enkelt språk som många förstår och sådär. Så han är liksom, och hans popularitet har alltid varit väldigt hög. Så här, han har vunnit liksom presidentvalet med väldigt tydlig majoritet.
Med en ny liksom koalition så, som heter, precis, Morena.
Med hans nya parti Morena där, ja. han har liksom gjort ganska så här tydliga vänsterreformer ändå, typ, ja, men nationaliserat oljeindustrin till exempel, en sån klassisk vänstergrej att göra om man säger. Och sen har han också enligt den officiella statistiken i alla fall lyft eller minskat fattigdomen med 7% i Mexiko och lyft liksom miljontals människor ur fattigdom och höjt liksom minimilönerna och så vidare. Men samtidigt så har han också liksom stått bakom de nedskärningar och liksom, ja men du vet, verkligen manövrerat mellan olika maktblock i Mexiko och sådär. Vid förra valet så gav han över stafettpinnen till en kvinna som heter Claudia Sheinbaum. Som är Mexikos första kvinnliga president. Mm. Mexiko fick kvinnlig rösträtt rätt sent, typ 54. Så, och i liksom den mexikanska politiken, om man tänker typ PRI så kan man tänka så här, mexikanska gubbar med gråa kostymer liksom. Det är väldigt mycket mexikansk politik. Och om man tittar typ på Mexikos politiska historia så är det väldigt mycket så här, men det är Zapata och andra sådana liksom. Män med stora mustascher.
Hon är också väldigt högutbildad.
Ja, hon är forskare och hon kommer från en lite annorlunda bakgrund. Hon kommer från liksom en mer aktivistisk vänster i Mexico City, akademisk vänster. Ja. Och hennes föräldrar i sin tur var ju aktiva i den studentrörelse som slogs ner väldigt hårt 68. Mm. Så det säger väl någonting om att det är liksom lite olika politiska traditioner som möts här.
Ja.
Och hon började också sin bana som borgmästare i Mexico City och var väldigt populär framförallt under covid. Där hon lyckades liksom hantera covid på ett väldigt bra sätt genom mycket testning och sådär.
I Mexico City har det funnits liksom en väldigt så municipalistisk projekt också.
Mm.
Väldigt Ada Colau.
Ja.
Typ där de har byggt det, en sak som de kallar Utopias, som är typ en slags kvartercenter typ, där det finns liksom allt som man behöver, men inte bara som man behöver utan också som man liksom vill ha liksom. Så det är platser där man kan typ gå och göra sport, men man kan också typ ta en dusch, man kan också gå på sånglektioner. Det är väldigt så spännande municipalistiskt projekt som hon liksom, hon var morgmästare då, och det här kanske sker lite mer de lokala regeringen, men ja, det ser man också att det är lite annorlunda liksom, politiskt projekt också.
Ja, och det är så svårt, tänker jag, att liksom, som vi var inne på innan med Pietro där, han är också den här liksom, Bolivar och sådär, men det är ofta en liksom transkontinental, eller vad man säger, en kontinental inställning till politik, att det är liksom hela Latinamerika mot då rörelset. Men i det här fallet, för den här rörelsen, så är det mycket mer att man pratar om Mexiko. Och en återfödelse av det mexikanska folket och liksom landet. Och att det är väldigt så inriktat på någon form av liksom, ja, men mexikansk, ja, men nationalism. Men också liksom att man bygger rörelsen genom att liksom åberopa den här, ja, men mexikanska revolutionen och så vidare. Att det här är liksom fortsätter på det.
Men det här är liksom någonting liksom som återkommer inom liksom vänsterprojekt liksom suveränitet kanske blandas lite ihop med liksom slags nationalism. Mm. Typ.
Och de har ju inte heller i sitt politiska projekt något så här uttalat subjekt som är liksom, det är inte så att det är mexikanska arbetarklassen eller arbetarklassen, utan det är alla som skriver under på de här principerna får jag med. Så det finns ett exempel på en PRI-gubbe som har gått med nu som gått ur PRI och gått med det här partiet istället. Som är erkänt så här korrupt, men också typ fackföreningsgubbe, men också chef på ett stort företag. Så där. Alltså sådana figurer får också plats i det här projektet, för att de behöver bara skriva under de här principerna egentligen och gå med på det liksom, hur det här partiet, eller hur den här regimen i Mexiko bedriver sin politik, så får man vara med i princip.
Ja, sen är det intressant för det har varit typ den liksom mest lyckad typ, alltså från liksom electoral, vad heter det?
Väldigt starkt opinionsstöd och så.
Ja, alltså som liksom partiprojekt som vill vinna val så har varit jättelyckat.
Mm.
Jag tror att Mexiko, alltså AMLO var typ den enda, alltså nu finns det lite snack om att det är en kris, om att typ så varje, det har varit många val under de senaste typ 2 åren i världen liksom. Och att i alla länder i världen typ den partiet som stod fick avgå liksom en ny kom och att det är det här liksom processen. Men i Mexiko är typ en av de enda länder där samma parti vann valet igen och liksom med mycket stöd.
Ja, han har ju fått så 60% i valen och hon, den nya presidenten då, hon vann ju också stort med typ 60% och dessutom får liksom, ja men så här, approval ratings, alltså att personer som tycker hon är bra är väl typ 70-80% kan säga att hon är liksom en bra kandidat. Det är så här siffror som Ulf Kristersson bara kan drömma om i Sverige. Så det är uppenbarligen så att liksom den politiken de för och det sättet de lyckas kommunicera den politiken de för på något sätt skapa ett stort stöd bland den stora delen av den mexikanska befolkningen. Men med det sagt så innebär ju det också att de har ju hela tiden varit så här, lite som när vi hade ett avsnitt om Bolivia och boken Impasse, att det är lite samma sak här, att den mexikanska liksom politiken har ändå varit att man är, här finns vi i den globala marknaden och det är en plats vi har. Den ska inte störas liksom. Så vi ska fortsätta vara de som exporterar råvaror och billig arbetskraft. Så liksom, i förlängningen så är det inte så mycket av en stor vänsterreformism liksom, egentligen. Utan det är mer bara att man lyckas fördela lite resurser och sådär. Men man lyckas inte i grunden förändra liksom, maktförhållandena på den mexikanska arbetsmarknaden. Yeah. Eller för den delen på den globala scenen.
Precis, och liksom, jag tänker att en sak som har gjort att det har gått så bra på valen för AMLO har varit att de har erbjudit ganska konkreta saker som liksom folk har kunnat liksom se under de här 5 åren. Och en av dem har varit minilönen som har höjts väldigt mycket. Så det här har liksom förbättrat ekonomin för extremt många människor. Så det är väldigt konkret och någonting som typ folk har känt i fickan liksom. I en period där liksom, det har varit svårt ekonomiskt liksom, i hela världen. Så jag tror att där ligger lite av liksom, nyckeln till deras succé. Men sen är det också lite så oklart för att de verkar också ha en ganska repressiv politik. I vissa liksom, avseende. Men jag är lite liksom nyfiken på hur det kommer bli nu med Claudia Sheinbaum. För att hon verkar lite mer typ i liksom hela den här konflikten med Trump till exempel. Det började delas många videos från de här Mañanitas. Som är de här programmen som de gör varje morgon. Som Martin pratar om. Där hon liksom börjar vara ganska liksom hård typ. Mot Trump. Typ att hon började säga typ så, men vad tror Trump att fentanyl var liksom magiskt liksom hamnar i USA, att ingen köper liksom, att ingen producerar, att ingen liksom deltar i det här, att det är bara Mexiko liksom som är skyldig till att det är en fentanylkris i USA. Och det var lite så, alltså hon var lite så sassy typ. Det känner jag att det har skilt sig lite från López Obrador, som verkade lite mer, som du säger, typ en gubbe som liksom kanske pratade mer i sådana saker i stängda dörrar och inte liksom.
Men han hade också ganska hård ändå retorik mot USA i vissa delar i alla fall. Men det känns som att utmaningen för det här projektet är ju dels som du säger då att det bygger ju på någonting liksom inneboende djupt konservativt då. Om man tänker liksom att man värnar den här mexikanska nationalstaten. Liksom, vad händer då med de som inte traditionellt sett passar in i den här staten då? Och då tänker man kanske på ursprungsbefolkningar i liksom Chiapas och sådär. Och det är väl de som också utsätts för den här repressionen i stor utsträckning för att liksom tvingas in i det här nya nationella projektet. Dels det, men sen också att det är väl, de har stort stöd och sådär, men det är också en klurig tid rent globalt att navigera i för det som fanns då under förra rosa vågen, det vill säga ett flertal länder med ganska stora liksom intäkter. Visst stöd av kanske lite halvsuspekta stater sådär som Ryssland och Iran. Det finns ju inte längre på samma sätt, så det är väldigt mycket svårare att liksom
investera, att liksom
att stå
lägga pengar på liksom projekt och reformer.
För att då är det ju som att då slår ju marknaden till direkt och då liksom mexikanska pesons värde sjunker direkt liksom när de försöker göra något annat.
Ja.
Och man har liksom inte någon annan ekonomi att skapa. Då, eftersom man liksom försökte det i början av 2000-talet där ju med, vad heter det, Alba.
Mm.
Som var ett sånt samarbete. Men att de som var inne på just i det avsnittet om impasse i Bolivia där, att liksom det är väl den stora utmaningen här för alla de här länderna egentligen nu. Att de är ganska isolerade på något sätt. Även om vi då både har Kuba, Colombia i någon form av triangel, så de är fortfarande inte tillräckligt starka ekonomiskt för att kunna bära ett sådant projekt.
Ja, och att det, som du säger, det finns inte på samma sätt den här viljan till till latinamerikanskt projekt.
Nej.
Och jag tror att utan det så kommer det aldrig liksom bli faktiska reformer, för att alltså man kommer inte hitta stöd i Europa. Nej. Eller man måste på något sätt börja hitta stöd i varandra.
Ja, det stora problemet var återigen då att inte Bolivar lyckades skapa det landet han ville ha. 1812.
Det var då allt bestämt.
Exakt, när liksom feudalherrarna istället lyckades starta de här massa olika länder istället för en stor superland som hade varit Latinamerika idag. Med Bogotá som huvudstad då, antar jag.
Tror du att det finns något gemensamt i liksom Mexiko och Colombias projekt? Förutom att det är typ lite samma generation som kommer till makten typ.
Det känns ju som att det är två olika... Det känns ju mer som att det är Colombia som du säger är närmare det vi har sett i södra Sydamerika. Alltså att det är liksom gamla grillakämpar som genom sociala rörelser tar makten liksom på något sätt och lyckas kanalisera in det i någon form av parlamentariskt projekt. Medan i Mexiko så känns det mer som att det är något annat på något sätt. Även om de också har de sociala rörelserna där, så känns det som att det är, ja, men bygger på andra politiska premisser kanske.
Det jag tänker mig är typ att alltså jag tror att det finns en ganska stor skillnad i hur de ser på utveckling typ.
Mm.
Att Colombias projekt är mer intressant på det sättet att man ser utveckling som någonting där liksom också typ ekologin och liksom människans uppfyllande och så liksom är en fundamentalt liksom del av det här. Och Colombia har liksom varit beroende ekonomiskt av liksom många industrier, till exempel kol och så, som har liksom varit väldigt detrimentala för miljön. Och nu liksom försöker reformera allt det här och liksom, och att det görs i samband med liksom ett socialt projekt. Att det är inte står liksom, alltså det är inte liksom Silicon Valley liksom idén om grön framtid, utan det är en annan liksom grön framtid som det är det som jag tänker är också intressant för liksom för oss också, för liksom hela världen. Sen kanske man lyckas inte med det riktigt, men men det finns ju liksom idén. Mexiko känns som att på det sättet är liksom mycket mer, som du säger, typ vara liksom en gammal projekt av att man bara tänker okej, vi liksom utökar, vi omfördelar, men det finns inte den här idén om att helt omforma industrin till exempel.
Nej, man är ju den fattigaste röst och sådär, men det känns ju väldigt mycket, eller kallar sig det liksom, och det är deras talan och det är de man ska lyfta så i Mexikansprojektet. Men det känns också väldigt mycket att det är, ja, men det är ett vänsterpopulistiskt projekt kanske på ett helt annat sätt och mer åt det populistiska än vänsterhållet.
Ja,
på sätt.
Ja.
Det är väl ett antal inbyggda faror i det. Särskilt om man tycker det på någon form av idé om nationen.
Ja, ja, jag är mest typ nyfiken om Claudia Sheinbaum kommer gå mer åt liksom Petros håll på något sätt.
Hon kallar sig själv för så här stolt teknokrat och sådär. Så eller hon känns lite som att hon är lite, alltså också så att hon ska vara den här korrekta vetenskapspersonen med.
Ja,
forskande.
Men i det tänker jag typ att hon kanske är lite
annorlunda. Att släppa det, ta en whisky med Pietro.
Trump, Pedro, Claudia. Redarme a ti, no soltarte. Eres tan embriagante, eres tú.
kanske ska nöja oss där för idag.
Ja, vi kommer återkomma till det
och
här.
Vi lyssnar bara anteckna att vi inte har nämnt Argentina en enda gång.
För att vi har skrivit om Argentina.
Exakt, men det är väldigt skönt. Ja, men tack och hej.
Hej hej.
En el viejo campanario, las campanas redoblando, ya no nos llaman a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo, pero no